Annorlunda barn är en podd om barn som funkar annorlunda. Barn som inte är eller gör som omgivningen tänkt sig och som vuxna utmanas av. Den här podden är för dig som träffar de här barnen. Kanske är det dina egna, kanske är det andras. Oavsett så finns det sätt att tänka på och saker som kan vara bra att veta eller påminna sig om. Som gör både din egen och barnens tid här på jorden lite enklare att hantera. Följ med på en utforskande, filosofisk och livsbejakande djupdykning kring teman och ämnen som kanske skulle kunna göra hela livet både enklare, roligare och lättare att förstå sig på. Välkommen till Annorlunda barn. Så där. Nu är det dags för ett nytt avsnitt med Annorlunda barn-podden. Och jag tycker att det är jätteroligt att få göra det här avsnittet med Johanna. Dels för att jag har tänkt väldigt mycket på det här ämnet som vi kommer prata om. Och som är empati. Vi kommer utgå ifrån empati. Och ja, för mig är det liksom ett kärnbegrepp i egentligen allting jag gör. Och sen så skrev ju du, Johanna, ett inlägg för, jag tror det var i maj någon gång, om just empati som jag liksom fastnade för. Och så hörde jag av mig till dig och så ville du vara med, så blev jag jätteglad. Men vi kan väl börja med att du presenterar dig lite. Så.
Ja, Johanna heter jag och jag vilar ju liksom, alltså i det jag skriver, då skriver jag utifrån min yrkesprofession där jag arbetar som lärare och föreläsare och författare kring bland annat det här med MPF, men också framförallt mycket i skolan. Sen så har jag ju med mig en bakgrund av att jag har en son med bland annat ADHD och han är ju vuxen numera, men hans resa har ju lärt mig oändligt mycket omkring just det här. Dessutom har jag ju själv ADHD, så att det finns ju flera olika liksom aspekter i det här att kunna vandra i och titta på frågor utifrån olika sätt och vis.
Mm. Ja, alltså fint. Jag gillar när man har, jag brukar liksom se det lite som en prisma när man tittar på liksom, ja, men arbetet med de här barnen just. Och att ha de här olika perspektiven och kunna se det från olika håll, det tror jag skapar ett alltså fylligare, alltså ja, innehåll, eller liksom kanske till och med mer empatiskt, om man ska säga så, att kunna liksom ha de här olika rollerna, olika glasögonen på sig.
Ja, men precis, för vi kan ju inte bara vila i fakta och liksom bokkunskapen, utan det är ju det här som ofta lyfts fram inifrån perspektivet som är så otroligt viktigt. För att det här att prata om och inte prata med, det har vi så lätt att göra, att vi någonstans tar tolkningsföreträde för hur saker och ting är eller hur saker och ting ska upplevas och så vidare. Men då behöver vi liksom lämna över ansvaret till dem det de facto berör. Det är så vi får kunskap på riktigt, tänker jag.
Ja, precis. Och speciellt, tänker jag, i förhållande till barn så är ju vi vuxna väldigt bra på att ge oss själva tolkningsföreträde. Ja. Alltså typ 25 gånger om dagen hemma och i alla andra sammanhang. Men jag tänker att vi skulle börja utifrån det här inlägget som du skrev. Som jag inte har framför mig precis nu. Jag skulle kunna... Du kanske kommer ihåg det.
Ja, alltså början till det inlägget var ju att jag ledsnade ur på att man just tolkar barns beteende med då att det här handlar om personer som saknar empati. Och jag tog då några exempel på saker som jag kan höra, nämligen det här att, ja, att personen inte verkar visa någon ånger, eller att personen säger i princip vad som helst och kan vara ganska grov i munnen. ja, för att ta några sådana exempel, jag har också letat fram det här. Alltså till exempel är att man inte visar ånger efter ett utbrott. Att man inte säger förlåt när man har gjort någonting dumt, vad nu dumt kan vara för någonting. Att en elev kan säga, eller ett barn säger att jag ska slå en annan och att det är helt neutral liksom, i tonläge kring det. Eller att personen i fråga inte verkar bry sig när någon blir ledsen. Och att man inte har spärrar utan kan säga och göra precis vad som helst. Det här är såna här saker som jag kan höra vuxna människor prata kring. Och sen så ibland, alldeles för ofta om du frågar mig, så tolkar man det här just som att barnet, ungdomen saknar empati. Och det gör mig ju väldigt, väldigt, väldigt upprörd liksom. Och så försöker man ju förklara och beskriva kring det. Men någonstans är det ju precis som du sa, att det här handlar ju om avsaknad av förståelse och kunskap. Det var utifrån det. En lätt frustration som gjorde att jag skrev det inlägget.
Det kanske var den frustrationen jag kände som också gjorde att jag så här, det här vill jag prata mer om. Men skulle du kunna, liksom, hur tänker du kring de här sakerna? För det är ju intressant just, ena perspektivet kan vara, hänvisar ingen ånger efter sitt utbrott. Slutsats, händer ingen empati. Hur skulle du liksom istället kunna förklara en sån?
Ja, alltså jag tänker ju att för det första så handlar det ju väldigt mycket om att man har ett normtänk. Alltså att det finns så här att som neurotyper reagerar man så här. Och så blir det ett sätt som alla ska göra på. Och då blir det ju per automatik att alla som inte reagerar utifrån det här neurotypiska sättet att se blir ju någon slags onormalt. Och då är det väldigt lätt att komma till att det är någon slags slutsats. Ja, men då saknar personen ånger eller vad heter det, empati till exempel. I min värld så är det snarare att nyfiket ta reda på, ja, men hur visar den här personen känslor? I vilket sammanhang gör det? Om man nu ska ta en annan typ, att visa att man tycker om någon, behöver det alltid vara att man verbalt säger jag tycker om dig? Man kan ju visa det på både ett väldigt övertydligt sätt, men man kan också visa det ytterst subtilt genom att göra någonting för någon som man vet att den personen blir glad för. Det är ju en kärlekshandling om något. Ta fram den där muggen som man vet att personen gillar att dricka ur eller ja, vad det nu är för någonting. Så att för mig, jag försöker ju att när jag möter alla människor alldeles oavsett att vara nyfiken till och snarare liksom vilja, ska man säga, utforska vad som sker. Att inte vara så snabb i omdömet. Och här har jag ju som sagt erfarenheten utav att jag har ett barn som också alldeles för ofta fick just sådana här kommentarer kring sig. Och jag tänkte ju det varje gång att om ni bara visste att när kvällen kommer och intrycken svalnar lite grann så kommer ett känslorus där alla möjliga saker kommer upp under det som har hänt under dagen. Det syns ju inte i den aktuella situationen, men det fångar jag ju upp som förälder på kvällen. Så att långt svar på din fråga, men att försöka nyfiket närma sig det som sker och inte ha det här neurotypiska sättet att se. Så tänker jag.
Ja, men jättefint och absolut. Och alltså, från mitt perspektiv när jag har tänkt och resonerat både med mig själv och andra om det här med empati. För mig är ju empati på något sätt förmågan att förstå eller kunna sätta sig in i hur någonting blir för en annan person. Så att liksom, nu gjorde jag det här och det kanske påverkade den andra personen på det här sättet. Eller den andra personen kanske upplevde så här. Eller att kunna läsa av reaktioner liksom, eller så. Och då tänker jag att då måste man ju lite som du var inne på använda sin nyfikenhet för att förstå. För att allting går ju genom mitt filter. Och lite som du sa, mitt filter är liksom neurotypiskt. Jag tolkar allting genom liksom, den bilden att så här funkar alla på något sätt. Och då blir den här reaktionen lika med den här personen har ingen empati. Men det som jag kommer fram till, det är ju liksom, vad säger det om mig egentligen när jag inte har förmågan att förstå att människor faktiskt kan fungera olika och att vi faktiskt reagerar olika för att vi upplever olika liksom. Och då är det ju egentligen en empatibrist hos mig.
Mm. Definitivt, tänker jag. Och det blir ju som ett cirkelresonemang hela tiden. Vem är det egentligen som har en avsaknad av empatin eller förmågan att sätta sig in i den andra personen? För det är ju, vad är det man säger sådär? Det finns ju något talespråk är så här, att innan man dömer så ska man gå ett par mil i någons mockasiner. Mm-hmm. Och det där är ju verkligen någonting att hela tiden tänka på. Att det är, mitt sätt att tänka och göra och vara är inte sanningen. Sen är det jättelätt att, speciellt om man är stressad och trött och alla de här sakerna, att man är snar till att döma. Men det är ju hela tiden att försöka göra perspektivbytet. Mm. Och som du säger, empati handlar om att någonstans att visa omsorg, och man kan ju som sagt visa omsorg på så oändligt många olika sätt.
Ja, men verkligen. Och jag tänker nu när du pratar om det här med att liksom gå i en annan persons skor, jag har ett avsnitt som jag spelade in tillsammans med en neuropsykolog där vi pratade just om bland annat om mentalisering. Det är ju någonting som man säger på psykologspråk kallar det. Förmågan att sätta sig in i någon annans liksom, situation eller upplevelse. Och det är ju det man också ofta pratar om. Att personer med autism kan ha svårt med mentaliseringen. Och svårt att förstå en annan person. Men jag kan igen liksom, inte släppa hur svårt, om man säger neurotypiska människor, faktiskt har att förstå personer med autism. För hade det inte varit så fruktansvärt, alltså det är ju liksom en enorm obalans, eftersom det finns fler neurotypiska människor än autistiska människor i vårt samhälle. Men så allting är ju, eller väldigt mycket blir ju på neurotypiska villkor, och det är ju ganska uppenbart att det är jättesvårt att förhålla sig till. För annars hade ju inte liksom nästan 50% av alla barn med autism haft väldigt, väldigt svårt att, eller liksom inte klarat skolan till exempel. Då hade ju inte det problemet funnits, för då hade vi ju förstått vad barn med autism behöver. Och där tänker jag att det brister i våran mentaliseringsförmåga. Men igen så säger vi att det är deras liksom. Alltså, för jag tänker att det är lika mycket, minst lika mycket på båda sidor. Och där, alltså, egentligen borde det ju vara den som är mest intresserad, eller den som har en agenda, eller den som kanske är vuxen, eller den som faktiskt ska ta ansvar för den här situationen, som skulle ja, men titta på sin egen empati och mentaliseringsförmåga till exempel, och kanske använda nyfikenhet för att utvidga den i de sammanhangen. För jag kan ju inte begära av ett barn som är liksom 8-10 år att den ska vara jätteintresserad av att förstå mitt perspektiv, kanske. Dels på grund av att varför skulle den vara det? Vi har ju helt olika liksom intresseriktningar säkert. Och vi har ju olika liksom välutvecklade hjärnor, och vi har olika agendor, och oftast är ju faktiskt de vuxna som vill någonting med barn. Oftare är en barn vill någonting med vuxna. Det är vi som vill få dem till något liksom.
Ja, men och så tänker jag att här har vi ju ett ansvar att ge våra uppväxande barn möjlighet att få träna i olika situationer. Inte när det är i full action, men att faktiskt prata och samtala kring det här med känslor, som är jättesvårt. när, hur jag menar hela det här, jag tänker utifrån ett ADHD-perspektiv, att känna lagom och ge uttryck för lagom mycket känslor. Därför att för mycket känslor är ju också någonting som lätt kan upplevas som obehagligt. Alltså man är onormalt glad eller onormalt ledsen eller vad det nu kan vara. Vad nu onormalt är för någonting. Jag gör sådana situationstecken när jag säger det också. Och då tänker jag att det fina är om vi också då kan hjälpas åt att faktiskt få träna och prata och diskutera och liksom, vad känner jag inombords och på vilket sätt ger jag uttryck. Och det sociala sammanhanget är viktigt. Vad behöver jag förstå för att möta dem som jag tycker om på det sättet som de behöver? Så att jag också kan vara en del i ett socialt sammanhang. Alltså, här finns det ju så många bitar som vi har ett ansvar att träna i. Träna på liksom, utifrån förmåga och ja, sådana saker. Och inte påtvingat utan mer det här, vad önskas liksom. För det finns ju ofta en nyfikenhet. Jag fattar inte, det är det här klassiska. Det är som att alla andra pratar ett språk som jag inte förstår. Då behöver vi komma in och ja, men tolka, förklara, rita, berätta. Ja, så.
Ja, precis. Alltså, ja, exakt så. Jag pratade också med en kille som heter Jonathan. Han har ju Asperger då. Men han beskrev det precis så där. Att det blir liksom, det är som att leva i en konstant kulturkrock. Men jag är ju lite nyfiken, för att jag tänker att de där samtalen kan man ju ha som förälder. Jag pratar mycket om det med mina barn, om hur, liksom, hur man känner och hur man upplever. Och det är för att jag är så himla också nyfiken och intresserad av det. Så de tröttnar väl säkert på mig ibland, men å andra sidan så får jag ju ofta höra deras reaktioner eller reflektioner ganska spontant, för att de är så vana vid den typen av samtal. Och det är ju säkert olika lätt beroende på hur van man själv är vid den typen av samtal. Men jag tänker, du har ju både liksom hemma erfarenheten av att prata med någon mindre människa om det, men också liksom, hur kan man göra det i en grupp med större, alltså i en grupp som det blir kanske i en skolmiljö då, eller tänker du om det?
Ja, det första jag tänker, det är ju att jag alltid är en rollmodell. Det är ju jag som vuxen som visar. Jag kan prata hur mycket som helst. Och där är vi rätt duktiga också på att prata vansinnigt mycket. Och vi kan ha temadagar och studiedagar och alla möjliga sådana saker. Men det handlar ju om att visa hela tiden i vardagen. Och jag tänker just det här att om jag har en elev som får ett utbrott till exempel. Eller reagerar på något sätt. Att jag också då visar på ett annat sätt, mer än att just det här, ja, empatilösheten. För det, fast jag kanske inte säger det, och det hoppas vi vid Gud att inte någon gör. Men om man ändå påvisar någonstans det här att det här är ett felaktigt beteende. För det har vi ju alldeles för många barn som är så här, att jag gör fel men jag förstår inte riktigt varför jag gör fel. Eller varför mitt sätt att vara ska vara fel. Då behöver jag verbalisera, förklara, berätta, vad ser jag, vad tänker jag. Och också med personens okejande också få vara lite företrädare åt personen. Alltså att sätta ord på. Sen har jag ju haft ofta, ja egentligen från förskola, inte förskoleklass, från årskurs 1 och så genom hela grundskolan har jag ju haft olika former av coachingsamtal när jag jobbat i skolan. Jag har haft det som i min tjänst. Mm. Och en av de sakerna är ju att samtala och prata om det här samspelet med andra. Att hur gör man? Och då blir det ju en form av att modellera jag och en elev själv. Och alltid utifrån att eleven själv lyfter upp att vad konstigt det här blir, eller det blir alltid bråk när jag ska gå ut på rast och jag vill vara med och jag får aldrig vara med. Att där behöver man hjälpa till att förklara, berätta, rita, skapa strukturen i att ja, men hur gör man när man vill vara med andra. Är det bra eller dåligt att liksom bli arg och säga saker, eller finns det annat sätt? Men också det här med ansiktsuttryck. Alltså det är ju, det är så mycket vi bara tar för givet att folk förstår med allt det här som är underförstått med våra ansiktsuttryck. Här kan jag ju också använda mig själv som en modell och vara tydlig. Mm. Nu blev jag arg, eller nu upplevde jag det här, eller när du sa. Alltså det är ju hela tiden vad jag gör som blir det viktiga. Så det tänker jag är det absolut första. Och sen behöver vi ha de här samtalen. Och de hinner man ju med i alla de här korta små, så här, ja, men att man ställer de här nyfikna frågorna. Hur tänkte du nu? När det blev så här? Eller hur önskar du att det skulle vara? Det finns ju många tillfällen för den typen av samtal.
Mm. Ja, och då tänker jag, alltså just det här med att du har haft de här coachande samtalen, för det är ju svårt att kanske bara ha den typen av samtal i grupp, för att ofta så kanske det är några elever, kan jag tänka mig, som man vill nå lite extra, och det är svårt, så när man har det liksom en till en så blir det ju lättare att knyta an till de sakerna som man har pratat om en till en.
Ja.
Och sen kanske, då kanske det också blir lättare att ha de här små, alltså små samtalen, eller det ständigt pågående samtalet kanske inemellan.
Mm.
För det blir ju så mycket lättare när man känner också att så här, ja, men här är det trygg miljö, den här människan vill mig väl, jag är inte ifrågasatt, vi har inte det här samtalet för att jag har gjort något dumt eller behöver bli tillrättavisad eller är dålig. Utan vi har det för att jag vill förstå bättre, eller jag vill liksom.
Och sen så tänker jag att det viktiga är här, det är en balansgång mellan att det här att man stöttar den individen, den enskilda personen med samtal. Sen behöver vi ju hela tiden jobba med liksom det här tillåtande klimatet som det ska vara på en skola, att man får vara annorlunda. Mm. Så att det här nyfikna förhållningssättet som jag som vuxen har, det behöver jag ju också visa vidare till mina elever. Så att det är så att i vår grupp, i vår klass, i vår team, så är det okej att vi är så som vi är. Och att alla har de här snällhetsglasögonen på. Och att man inte triggar någon för att man tycker att det är roligt att sätta igång någon. För att, ja, vad härligt, det är någon som blir arg och ja, då blir det drama, hela det här. Mm. Utan att man då jobbar med hela gruppen, att vi liksom, man är schysst med varandra och har en förståelse för att, och att det också blir så här, hur ska jag då göra för att hjälpa mina kompisar? Mm. Jag ser att det är någon som jättegärna vill vara med, om jag tar det här rastexemplet igen, och där det ofta blir någonting, då, vad kan jag som kompis göra då för att bjuda in? Behöver jag vara extra tydlig med att, ja men kom, vi ska göra det här, du kan göra det här och det här, så gör jag det här. Alltså att också att det inte bara handlar om den vuxna. Jätteviktigt som rollmodell. Men sen är det ju att skapa ett klimat i klassen där det är okej att få vara så som man är. Och att det är en styrka, inte någonting negativt.
Ja, men verkligen, så lite grann att smitta av sig.
Ja.
Det tycker jag också. Det är också någonting som jag har tänkt jättemycket på och pratat mycket om. Alltså just för att man pratar ju om det här med känslor smittar. Liksom.
Ja.
Men vad vi, alltså det är ju inte bara att om jag går omkring och är stressad så kommer jag sprida stress till liksom de jag är i närheten av, eller om jag är glad så, alltså om man är väldigt glad då tenderar ju andra att le såklart, eller om jag är arg så väcker jag den känslan i någon annan. Men det är ju också det här med nyfikenhet till exempel. Alltså är jag oftare, liksom, vilka glasögon har jag på mig? Är jag oftare lite nyfiken? Då kanske det är nyfikenhet som jag smittar av mig med till de andra i rummet. Oavsett storlek liksom.
Ja, ja men absolut. Sen så tänkte jag så här, ursprungligen det här med mitt inlägg handlade ju om vi vuxna. Och här tänker jag liksom, det är ju flera olika nivåer. Men att koppla det tillbaka till professionalitet så handlar det ju otroligt mycket om det egna ansvaret att skaffa sig kunskap kring de eleverna man möter. Jag säger ju det, jag har ju jobbat med frågor kring NPF i dryga 20 år och föreläst i, ja vad blir det, kanske 10-12 år kring frågorna. Jag skulle vilja säga rent generellt att kunskapen kring vad NPF är, alltså vad ADHD och vad autism, vad Tourette är, den är överlag på skolorna jättehög.
Mm.
Men, här kommer det stora männet, det jag däremot inte ser tillräckligt mycket, det är en förändring i sättet att arbeta eller ett annat sätt att bemöta. Och det är här där vi behöver göra den stora resan framöver. Kunskapsmässigt kan man rabbla, ADHD är det här och det här. Ja, men hur märks det då i klassrummet när du gör liksom dina lektioner, när du skapar liksom undervisningssituationer i bemötandet i det här? Just så att vi inte hamnar i det att ett gäng sitter och samtalar om sina elever utifrån just sådana här saker som jag nu lyftat. Nej, men den här eleven saknar empati. Det är ju en fruktansvärd sak att säga.
Ja.
Och där behöver man ju också, tänker jag, i ett professionellt sammanhang vara jättebra på att ifrågasätta varandra. Vad är det du säger nu egentligen? Hur menar du nu egentligen? Ja, och hjälpa till att hitta ett annat sätt att se på det.
Ja, men för jag tänker två saker. Dels så tänker jag att kunskapsnivån absolut är högre i samhället, kanske i stort, och i skolan såklart. Men frågan är ju, för det låter ju som att det är den teoretiska kunskapsnivån då som är hög, att man vet med sitt huvud på något sätt. Men om jag vet, liksom, om jag vet vad ADHD är och liksom kriterierna för det, eller hur man ser det, eller autism, eller liksom, det finns ju andra varianter också. Så om det ändå inte avspeglas i mitt förhållningssätt eller mitt sätt att förstå ett beteende på, eller hur jag behöver vara för att det ska fungera för den här andra personen, hur hög kunskapsnivå har jag egentligen då, liksom faktisk kunskapsnivå?
Nej, alltså där är ju det är ju den stora biten. Liksom. För som sagt, rent kunskapsmässigt, teoretiskt, absolut precis det du säger. Den stora grejen är ju att man behöver göra ett förändringsarbete. Och det vet vi att förändring är ju jätteläskigt. För det här handlar om att jag faktiskt behöver göra på ett annat sätt.
Mm.
Och då handlar det ju ytterst om att granska mig själv. Vad är det jag gör? Varför? Är det här verkligen det absolut bästa? Och den resan är ju ganska tuff. Och sen om jag också tänker på hur skolan ser ut idag. Det är ju en tuffare miljö att vara i. Och ja, men hela det här som vi vet, som vi läser om och som vi har full förståelse kring. Stress och sådana saker. Vilket inte får bli undanflykter. För det är ju jätteviktigt att vi inte använder det som någon slags undanflykt. Men att göra den här förändringsresan, den är ju rätt tuff. Och det är ju det är den vi behöver göra nu.
Det blir som en förändringsresa som man behöver liksom göra inuti sig själv, och en som man kanske behöver göra organisatoriskt då.
Ja.
Men det här med liksom, det här med nyfikenheten och empatin, det kan man ju absolut jobba med på organisationsnivå, men det är ju liksom personliga verktyg, ja, som man behöver ha i sig själv. Och det handlar ju egentligen om, i alla fall i min erfarenhet, så handlar det ju liksom om ett perspektivskifte på något sätt. Att se saker, att välja att se saker, eller välja kan man ju inte göra om man inte har sett det, så har man inte sett det liksom. Men att vara öppen för att det kan vara på ett annat sätt. Och det tänker jag är väldigt empatiskt. Att det liksom handlar om, okej, jag tolkar den här situationen så här. Vad betyder det? Det betyder ju att jag tänker, till exempel om jag tolkar att den här personen, som det här barnet då, inte känner ånger, eller den säger inte förlåt, då tänker jag ju automatiskt att så här, ja, men då gör det här barnet de här sakerna med flit. Den här barnet slår en annan person för att den vill det, liksom. Det finns en intention bakom det här. Det säger ju ganska mycket om mitt barnperspektiv och mitt sätt att liksom tolka andra människor överhuvudtaget. När jag utgår ifrån att om jag inte förstår varför det blev som det blev, så måste det vara att den gjorde det med flit. Och det skapar ju en jobbig känsla i mig att ha det perspektivet. Jag tycker det är så intressant, för att när jag har pratat med, ja, med lärare framförallt om just det här, när man liksom har tyckt att det har varit så himla jobbigt, alltså med just de här sakerna som du har liksom raddade upp där, och man kan hjälpa till att visa ett annat perspektiv, utifrån att ja, men det här barnet fungerar på det här sättet, det här barnet har de här behoven, det här barnet upplever kanske sina sinnen annorlunda, det här barnet upplever så här i det här sammanhanget, det här händer i det här barnet i det här sammanhanget. Och då när det har kunnat bli liksom en skifte i perspektivet och i förståelsen, så kommer det ofta en ganska så här, men gud vad skönt, då behöver jag inte tolka det här barnet som att den gör det med flit. Då kan jag förstå att det här barnet gjorde det bästa det kunde i den här situationen, men det blev för svårt, så hur kan jag hjälpa till? Och jag tycker att det är så, alltså det går ju nästan att känna skillnaden i de två olika perspektiven, hur jobbigt det är att gå omkring med liksom det perspektivet att ett barn, jag kan ju till och med ta det personligt, det gör så för att trigga mig liksom, till att gå till, aha, den här situationen var helt övermäktig för det här barnet, så jag gör en förändring där och så hittar vi en lösning liksom.
Saken är ju den, alltså det är ju det här vi brukar prata om, relationellt och kategoriskt sätt att se på människor. Mm. Alltså kategoriskt är ju så här krasst, enkelt. Barnet är bärare utav saker och ting som inte fungerar. Relationellt, då pratar vi mer om att jag som vuxen äger att hitta en lösning tillsammans med barnet och barnets vårdnadshavare. Alltså att förändra i det som finns runt omkring barnet så att det ska fungera för barnet. Mm. Det man kan säga kategoriskt, alltså att om man, vi är inte antingen eller, utan vi pendlar ju däremellan. För skulle vi säga att vi var det ena eller andra, så skulle vi bli kategoriska i det synsättet också. Ja. Men krasst så skulle jag ju vilja säga så här, att vara kategorisk är ganska skönt. Därför då lägger jag ansvaret hos någon annan. Och det är ju gudomligt skönt att säga, ja men det är föräldrarna som inte har uppfostrat ordentligt. Eller jag har inte resurser, eller rektorn gör inte si, eller barnet är så. Det är ju ganska skönt, för då behöver jag göra nada. Alltså jag behöver ju inte göra någonting. Det kategoriska, nu generaliserar jag, men för det som är det negativa med det är ju att det är extremt energislukande. För när jag inte, det här klassiska, det här vi har hört tidigare, att när jag inte kan ta och inte tar ansvar, så kan jag heller inte påverka. Och när jag inte kan påverka så stjäl det jättemycket energi ur mig. Mm. Det relationella istället att jag funderar på, det handlar ju inte om att, alltså det är ointressant att hitta syndabockar och alla de här sakerna, det är totalt ointressant, utan vi har en situation, vi behöver lösa den. Och där är ju att nyfiket fundera på, vad är det jag behöver förändra? Men i det så behöver jag också ta ansvar, och ansvar är ju jättejobbigt. Och då är det ju lättare att ringa hem till några föräldrar och säga att du behöver prata med ditt barn om det här. Ditt barn är ointresserad eller omotiverad eller bråkar och söker bråk eller vad det nu än är för någonting. Och att göra den här resan, det här liksom mindshiftet, är jättetufft att göra. För det är om igen det här att jobba med sig själv. Alltså det är jättemycket att jobba med sig själv, att fundera på varför, ja men alla de här sakerna, varför fungerar jag som jag gör, eller hur ser jag på kunskap, hur ser jag på mitt yrke, hur ser jag på barn, alltså det är så mycket spännande saker det där, och tufft, ja. Men en resa som är nödvändig att göra, är jag helt övertygad om.
Ja, och nu är jag kanske lite konstig, för jag tycker ju att sådana där saker är väldigt kul, alltså absolut utmanande, men det är ju det som är det intressanta med att vara människa på något sätt, att så här, aha, hur funkar jag, varför gör jag så här, är det här verkligen det bästa sättet, finns det något annat, vad har jag missförstått nu liksom, hur kan jag förhålla mig för att få en annan effekt? Det är ju jätteintressant tycker jag, men det är ju klart att man behöver kanske alltså hur intressant det är beror ju kanske också på hur stressad man är. Såklart. För att om det är mycket stress, då finns det ju mindre liksom utrymme för den där nyfikenheten. Men samtidigt så är det ju den där nyfikenheten eller det förhållningssättet som i längden kommer att få oss att bli mindre frustrerade. För det är ju där vi kan göra någonting åt saker, som du sa. Att om jag liksom helt bara är kategorisk, då har jag gett bort hela min makt till någon annan och kan inte påverka någonting.
Mm.
Medan den andra vägen, ja, den kanske är lite jobbig, men jag får ju möjlighet att påverka situationen.
Ja, och här om jag då utgår ifrån mitt professionella jag, så är ju så otroligt, man är så otroligt beroende på vilka man arbetar tillsammans med. För att om jag tittar tillbaka, jag har jobbat lite drygt 30 år som lärare, och mina första 10-12 åren skulle jag vilja säga att jag var väldigt, väldigt kategorisk i mitt synsätt. Mm. Jag hade väldigt lätt till både bestraffningar och konsekvenser och ja, egentligen ganska fyrkantig i mitt sätt att vara. För det var så jag tänkte att skola skulle vara. Det var så man skulle vara som lärare. Sen började jag jobba på en skola med ett kollegium som hade ett helt annat sätt att se på saker och ting. Och där man ifrågasätter när jag tyckte saker. Inte på något så här, du gör fel, utan i syfte att få mig att börja reflektera. Och jag tyckte det var jättejobbigt i början, för jag hade ju rätt. Jag visste ju hur vi skulle göra. Och så kommer någon och säger, hur vet du det? Vad händer om? Och jag kan fortfarande känna den här frustrationen, irritationen, ilskan emellanåt över att varför håller vi på med det här? Kan vi inte bara bestämma något? Nu har vi suttit och bara pratat. Det leder ju inte någonstans. Men där började ju min resa till att faktiskt också börja titta på vad är det jag gör i det här som jag tycker att jag är så duktig på. Är jag egentligen så duktig? Hur vet jag det? Hur landar det hos mina elever? Är det min tolkning av att det här är bra? Eller hur gör jag få in mina elevers input i att det här är bra? Så det var jättetufft, men så nyttigt det var. Men som sagt, oj vad tufft det var. Och vad arg jag var och vad ledsen jag var. Men här var ett tryggt sammanhang att falla i liksom, och bli stöttad i. Liksom. Och det är en resa man behöver göra, tänker jag.
Alltså ja, jag älskar att du delar med dig av just det. För att jag, ja, verkligen. Modigt att göra en sån resa, och du kanske inte hade så mycket val då i och för sig heller.
Nej, alltså det här var väl en tid, alltså det var ju väldigt många saker som liksom sammanföll, om man nu tänker att liksom alltets alla liksom kugghjul eller haka i varandra, för det var ju i samma veva som min son fick sina diagnoser, han var 5 när han fick sina diagnoser, och jag hade börjat som sagt på ny arbetsplats. Mycket funderingar kring föräldraskap, vad gör jag för fel? Liksom, vad kan jag göra på ett annat sätt? För det funkar ju liksom inte. Det som jag tänkte var föräldraskap, det funkar rent uppenbart inte med mitt barn. Och alla andra som det här neurotypiska över, ja men gör så här, det ska vara ordning och reda och du behöver ha, ja men fyrkantighet. Det funkar inte, det blir bara värre liksom. Mitt beteende skapar problem istället för möjligheter för mitt barn. Det är ju en jättesmärtsam upplevelse liksom, eller insikt att få. Så det, och sen så började jag också plugga en kurs på universitetet inom lärarlyftet som det hette då, som NPF och praktisk pedagogik. Och där jag vet att efter varje gång så fick jag så här, aha. Ständiga aha-upplevelser över att just att ja, men om jag nu pratar om mina elever, att de är inte elaka, de vill inte komma åt mig, utan jag behöver ju hitta nycklarna till att nå fram. Och det gör jag inte med liksom konfrontation, utan inte den knutna näven, utan den öppna handen istället. Det är det jag behöver liksom bjuda in till. Och sen hade jag fantastiska kollegor där, så att det tillsammans gjorde ju någonting, liksom förändrade kursen för mig liksom, så väldigt tydligt.
Verkligen. Ja, vad roligt. Och sen låter det som att, eller det verkar ju som att det är någonting som har hängt sig kvar hos dig, för att du har liksom fortsatt att utvecklas inom de områdena och hjälpa andra att utvecklas inom de områdena också.
Ja, jo, men det är ju det liksom, jag tänker ju hela tiden att ju mer jag lär mig, desto mer förstår jag hur lite jag egentligen kan. Och det är ju någonstans att man blir aldrig fullärd, och att om jag återkopplar till det här inlägget, jag känner ju en extrem frustration över när jag möts den här typen av kommentarer. För jag förstår att det handlar om okunskap och det handlar om sådana saker. Men även här behöver jag ju bemöta det inte bara genom att bli frustrerad och tycka att vad knäpp man är när man säger så här, utan att möta de personerna också i ett samtal. Både att vara tydlig med att vad det väcker för känslor hos mig när jag hör att man pratar om elever som ja, inte visar ånger eller inte har empati eller vad det är för någonting. Men också beskriv, hur kom du fram till den slutsatsen? Vad är det du ser som gör att du tänker på det sättet? Och att försöka ha ett öppet samtal utan några färdig lösning eller att man går in och bestämmer vad som är rätt och fel, utan har ett öppet samtal, det tänker jag är viktigt.
Mm. Och med den erfarenheten som du har så får du ju tillgång till en större empati för andra som kanske är på samma ställe där du var då, tänker jag.
Ja, erfarenheten, jag kan ju känna in i precis de känslorna som jag själv har varit i. Sen tänker jag ju det att man blir ju aldrig riktigt klar, och jag gör ju fel varje dag, jag på säga, men missar saker. Men det är ju att hela tiden att reflektera kring, för om vi utgår ifrån det här att du känner ju till Ross Green, kids do well if they can, eller människor gör så gott de kan, att om vi utgår ifrån det perspektivet så får man ju också vara snäll med sig själv, att oj, det blev tokigt det där, men det berodde på det här, men okej, då tar vi nya tag nästa gång. Man kan ju be om ursäkt om man gör fel, bara man inte fortsätter på samma väg liksom.
Ja, precis. Men jag tänker alltså dels att när man kan känna igen känslan hos en annan och kan känna den i sig själv, så blir det lättare att förstå den personen. Och det är nog någonting som jag använder väldigt mycket. För jag menar, jag har ju aldrig varit någon annan än jag. Och när till exempel jag är kontaktfamilj till en liten pojke med autism och ADHD. Och just att försöka förstå honom, då är det ju för mig lättare att gå vägen genom hans känsla. Att okej, nu har han den här känslan. Och varken han eller jag kanske kan förklara varför just nu. För det är liksom, men det kan vi ju fundera på senare. Men då kan jag känna den känslan och förstå att det här är inte så lätt. Liksom. Och också, jag menar, jag har ju också varit frustrerad eller arg. Och jag vet att när man har väldigt starka argkänslor, då kanske man vill slå någon. Jag har ju faktiskt också känt så. Sen kanske jag har en bättre impulskontroll, så jag har inte gjort det kanske. Mm. Eller kasta någonting, eller slå sönder någonting. För att den känslan driver den typen av handlingar. Och det är jättejobbigt att ha den känslan. Och då kan ju jag istället för att tänka så här, gud, nu är det här barnet vill göra någonting illa mig. Nej, det här barnet har en jobbig känsla. Hur kan jag hjälpa dig med den känslan istället för att ta det personligt och tänka att vilken hemsk intention det fanns bakom här. Någon som ville slå mig eller ha sönder mina saker eller vad det nu kan vara. För mig, alltså just det där med att liksom se en annans känsla och känna igen den i sig själv, som jag tänker att i alla fall jag liksom läste in i det du sa eller hörde in i det du sa.
Och jag vet inte, jag tolkar en av de sakerna som du sa, så snurrar jag min hjärna vidare på någonting du sa. För jag tänker att det viktiga är ju också att vi särskiljer på känslan och personen. För känslan är ju bara en känsla. En person är ju inte sina känslor, alltså en bråkig person eller en arg person. Utan det är ju att i stunden så har man känt någonting. Och de känslorna är jätteokej. Alltså, du har full rätt att känna det du känner. Och det behöver vi ju också förmedla, att det är okej att ha hela känsloyttringen. Och sen så behöver vi ju också hjälp och få träna om igen det här att ge uttryck för och på vilket sätt och i vilket sammanhang och sådana saker. Men känslan i sig är alltid rätt och riktig. Och sen är man inte sin känsla, man är inte sitt beteende. Och det där behöver vi vara så otroligt noga med. Och jag har fortfarande en sån här sak som jag säger, ont i hjärtat liksom, så här, till min egen son. Så här, men gud vad du är dum nu. Nej, mm. jag är inte dum, jag gör dumma saker, fick jag till svar. Och man var så här, japp.
Ja.
Det är ju precis så det är liksom. Och man hade verkligen så här, tänka sig för att inte liksom lägga på det som någon slags egenskap hos personen i fråga.
Nej. Nej, precis. Nej, för att, och jag upplever att om jag kan gå in i den känslan och förstå liksom styrkan i den känslan, så kan jag också lättare se när det här, liksom, när det här barnet faktiskt försöker att göra på ett annat sätt. För att det gör de ju också hela tiden. Eller det gör man ju, man försöker ju att inte förstöra till exempel. Man försöker ju oftast till en viss gräns eller så mycket man kan att hantera det så bra man kan. Alltså det där som du sa, man gör det bästa man kan. Och då blir det också lättare att se det, tycker jag. Att liksom, ja, men här kunde han ju faktiskt ha liksom verkligen kastat den här saken i marken. Men det gjorde han inte av någon anledning. Så kanske han varnade mig innan, eller liksom jag såg att det gick väldigt långsamt, eller jag såg liksom att intentionen eller riktningen fanns där, men att det fanns liksom ett hållande tillbaka, eller att man väljer att så här, rita fula teckningar i en bok istället för på väggen. Alltså så här, att man ändå, det finns en, och då kan ju jag uppmuntra det istället. Ja, jag såg att du liksom klarade av att hålla tillbaka. Jag såg liksom din kompetens inom det här. Jag såg att du kunde liksom ha en viss impulskontroll. Även att det kanske blev jättesvårt och kanske länge och så. Men jag kan ändå lägga märke till de sakerna där det fanns. Liksom, men här såg jag att du försökte, och här såg jag att du gjorde på ett annat sätt. Och här såg jag det, och här såg jag det. Och då är det ju det man istället lyfter fram, att så här, kolla vad du, vi vet ju båda två att det blev jobbigt, liksom, men vad du ändå klarade av, mycket. Och så. Mm.
Och där är det ju, säger jag, som jag började egentligen här och prata om vikten av att vi modellerar, för det är så mycket som vi tar för givet att man bara ska kunna och förstå. Men om man inte vet hur man ska göra eller känna eller vad som är liksom, hur man ska hantera sitt känslostorm, så behöver man få hjälp av att någon är med den i den stunden. Och också man har ett samtal, precis det du pratar kring, att efteråt, men du var bra, du ritade i boken, toppen. Det är ett bättre sätt att göra då än att rita på väggen som har varit förut. Ja, men då har vi liksom modellerat och hittat ett annat sätt. Känslan är fortfarande okej, men vi kanaliserar på ett lite annorlunda sätt. Så.
Ja, och det här som du är inne på, att liksom, att man är inte, alltså om jag säger du är dum, eller ja, nu har du förstört det här, eller du gjorde mig illa, eller liksom fokusera på det, då är det ju de sakerna som jag lyfter fram. Jag vill hellre lyfta fram liksom din känsla av att du faktiskt klarade av någonting, att du också, för att jag tror, eller det verkar som att det är det som växer, då blir det mer så här, ja, men nästa gång då kanske jag kan göra det ännu bättre liksom. För att jag kan ju uppenbarligen, jag har ju liksom den kompetensen, fast den kanske inte är så stor än, men den kan ju växa.
Ja. Och skulle det inte funka nästa gång, så är det okej det också. Då tar vi nya tag och så tränar vi en gång till liksom.
Ja,
det är ju, ja, och det är väl här vi behöver vara. Alldeles oavsett om vi är det i form av att vara föräldrar, eller om vi är som professionella eller som andra goda vuxna. Vi behöver ju liksom stå där och finnas där, ha orken att visa och ha goda ögon och nyfikenhet i mötet. Liksom. Det är ju nyckeln till allt, tänker jag.
Mm, verkligen. Det var en väldigt bra, tänker jag, så här. Ihop en väldigt bra knut på slutet. Att ha goda ögon och nyfikenhet i mötet. Med alla egentligen. Och sig själv också, såklart.
Ja.
Ja, jag tror att vi hade kunnat prata hur länge som helst om det här.
Det tror jag också. För det här väcker ju väldigt mycket funderingar och tankar, såklart. Ja, det är ett spännande ämne. Jättehärligt att få vara med och samtala den här stunden.
Ja, men jag tänker spännande och viktigt. Alltså det här med empati, jag tänker att det är en kärna i väldigt mycket mellan mänskliga relationer. Och just, jag tycker det är viktigt med barn. Och just det här, om jag har empati, då kanske jag kan smitta av mig av empati till det som finns runt omkring mig. Ja, rannsaka sig själv. Man får fortsätta med det, helt enkelt. Ja. Men tack så jättemycket för att du var med och pratade med mig om det här.
Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
Ja, jag är glad att du fortsätter att sprida det här för våra barn. Alltså, som du beskriver, man utvecklar sig själv också. Det blir bekvämare insida när man liksom tar sig igenom det där. Så ja, du får en fortsatt fin sommar.
Ja, tack så mycket och detsamma.
Ja.